Ja, då har vi stämt träff här ute vid De fyra vindarnas hus, som jag tror att väldigt många känner till. Naturligtvis här i Hange känner ju alla, men också runt om i Nyland och i Svensk Finland känner man det här gamla huset som faktiskt fyller, ja, går mot 120 år så småningom. Vi ska tala lite mer om historien här tillsammans med Marketta Wall, men jag måste ju fråga dig, Nixo Knichter, som är krögare här nu för tiden. En månad senare blir det väl öppning i år än normalt. Så här vid Valborg och morsdag brukar ni ha öppet här.
Vi har öppnat 9 år till 1 maj och nu blir det tidigast i början på juni. Vi väntar ju på de slutliga bestämmelserna och vad det blir. Men även om det nu blir så tokigt som de har tänkt att man skulle borde stänga ren klockan 18, så i alla fall öppnar vi Fyra vindarnas hus nog under första veckan i juni. Vilken dag så, det vet jag inte. Men som sagt, det kan komma sådana begränsningar ännu som också sätter käppar i hjulet, men vi hoppas på att vi får öppna senast då.
Fyra vindarnas hus är ju, har ju lite sån här café-image, så det kan ju passa också om det blir bara dag öppet faktiskt.
Vi har ju mest dagöppet, men vi är ju mera en bistro på det sättet att vi serverar ju också sallader och varma rätter och sånt på dagen. Att det heter ju Café Fyra vindarnas hus, men vi är mera en bistro än bara en café.
Vi ska tala lite mera med dig, Nixo Knichter, här som krögare i Hange. Du är av den ovanliga sorten att du faktiskt håller igång sommarkrogar i Hange och du är själv Hangebo. Det är inte så många det, utan de flesta kommer faktiskt bort ifrån. Hör du, krattat och fint har du här på Lilla Tallholmen i alla fall. Så lite förberedd på öppning är du nog.
Vi har nog gjort det mesta färdigt, så den är krattad som normalt, allt färdigt till 1 maj. Vi köter ju själv om hela holmen och köket allt är färdigt. Donat så att det är bara att öppna den. Råvarorna naturligtvis saknas och så, men terrassen har inte vi ännu byggt ut och så. Krögare, jo, bagare eller bageriägare. Vi har ju verksamhet året om med Lillan. Vi bakar ju hela året. Fyra vindarna är ju öppet bara sommarsäsongen och magasinen sen lite längre. Och i år hade vi ren faktiskt beslutat att vi kommer att köra ända fram till lutfiskmiddagarna till julen. Vi har programmet färdigt, det hann vi göra just före den här äckligheten som dök upp.
Ja, så det betyder att hösten kanske blir lång nere vid magasinet som är en av Östra Hamnens magasinkrogar. Men nu, Nixo, jag förstår att du öppnar för mig och Marketta Wall här idag. Ja, hej Marketta.
Hej.
Vilken fin plats vi träffas på idag.
Jo, det är, man får alltid en sån där nostalgisk känsla. Och här finns ju ingen trafik omkring heller. Och vackert havet är här. Kommer nära från alla vädersträck. Så att, jo, det är ett unikt ställe det.
Och Hanges vattentorn och kyrktorn ser man ju där också i fonden. Och det som vi ser alldeles nära, som vi också ska tala om småningom, det är ju Stora Tallholmen med Stormhälla och det nya huset som har kommit dit. Mannerheims platser är det här, och det är därför som Marketta och jag kommer hit idag för att tala om det. Nu stiger vi på och ser hur det ser ut här inför år 2020s öppning av De fyra vindarnas hus. Här står möblerna och stolarna ännu radade som de brukar göra när det är stängt och vinter. Men varmt och fint det här ju i alla fall.
Vi har 18 grader.
18 grader har ni på här hela tiden, ja. Marketta, det här huset fyller småningom 120 år faktiskt.
Så är det. Det var ju ursprungligen bara en liten kiosk som badgästerna promenerade längs den här sandstranden hit under soliga förmiddagar på sommaren eller sen i månskenet i augusti. Och det här faktiskt, det är ju ett par kilometer från staden, så att man fick ha till exempel under förbudslagen, när helt liksom eget liv här, och det berättas att ryska bargäster dansade på borden. Så det finns massa historier om den här platsen. Men förstås den där gyllene, eller den tiden som man anknyter mest till det här stället, så är Mannerheims tid från 1927 till 1933.
Han kom hit när det glada 20-talet, kan man säga, var igång. Och när, vad jag har förstått, så handlade det mycket om att Mannerheim behövde en paus och lite av en imageförhöjning för sin egen del också.
Ja, så kan man säga att det var till det enda målet som han använde den här privattiden 1920-talet. Att han hade varit den vita generalen, och som man anknöt hans namn med. Och sen riksföreståndare från 1919, december 18 till juli 19. Han förlorade presidentvalet mot Stolberg, och då blev han liksom en privat person. Stolberg skulle ha gett små arbeten åt honom, men han ville inte. Han tog inte emot dem. Istället använde han det här 20-talet för att ge en ny image åt sin person. Finland var ett tudelat land. Vita och röda, de var långt från varandra, och Mannerheim ville förena folket. Och han använde det här Mannerheims barnskyddsförbund, som blev grundat på initiativ av hans äldsta syster Sofie, för det här ändamålet. Att han gjorde, det gjordes mycket gott inom det här barnskyddsförbundet, och också det här kaféet fotograferades av Fyravindarnas hus och också Mannerheim på Stora Tallholmen. Och man sålde de här vykort sen till förmån för det här barnskyddsförbundet. Att den föreningen gjorde mycket, mycket gott.
Hur kom det sig att Mannerheim hittade Hange av alla platser?
No, det var så att då när han var född i Vilnäs slott i Masku 67. Men sen när han var 12 år gammal, det var 7 barn i familjen. Pappa var Karl, greven Karl Mannerheim, och mamma Helene von Julin. Men pappa var spelare. Han hade spelat bort sin egen egendom och sin frys egendom. Han flyttade till Paris för sina skulders skull och lämnade familjen 7 små barn. Och mamma Helene blev ju, det var ju ett hårt slag för henne. En adelsdam hade ingen liksom position i ett sånt här tillfälle, och efter 2 år dog hon. Gustav, som var tredje äldsta utav barnen, så han blev sen, hans förmyndare blev Albert von Julin, som hade Villa Familiaris här i Badhusparken. Så Mannerheim hade firat många somrar redan tidigare här i Hangö. Här fanns också många andra, hans släktingar. Hans kusin Atte von Julin bodde i Villa de Angleterre. Sen fanns det Villa Furuvik. Där fanns hans släktingar också, där mittemot det där Villa Familiaris fanns släktingar. Många av hans kadettkompisar bodde här. Också Casimir Lilius, som var hans adjutant under tidigare år, bodde där i den villan som fortfarande finns i familjens Lilius-eko. Och borgmästare Nordenstreng var gammal bekant, som skötte alla Mannerheims såna här lagärenden. Mm. Så att han hade mycket bekanta och vänner här. Och sen när man hade förlorat den där barndomshemmet. Och 1919 när han lämnade Ryssland där han hade gjort 30 års militär tjänstgöring. Så, och han skulle flytta från den där revolutionära Ryssland och välja att vart ska han flytta sina papper. Så då blev det han 1919. Och här var han skriven ända till 35.
Så att han var lite av en barndomsstad för Mannerheim. Hör du, Marketta Wall, nu kommer vi in här och man ser det här böljande taket. Här är ju mansardtak på den här byggnaden. Här är en sån här lite avlångt kaféutrymme med fönster naturligtvis hela vägen så att man ser havet och horisonten. Såg det ungefär ut så här under Mannerheims tid eller var det mycket mindre då?
Nej, nog såg det ut så här. Man har ju fotografier mycket av den tiden också med dykade bord som Mannerheim sitter med sina gäster. Nog såg det ut ungefär den här tiden. Nixon kan kanske berätta om det har gjorts något utvidgningar. Men jag har nog i alla fall den känslan att Mannerheim, då när han blev 1927 ägare till det här kaféet, det var ju förbudslagstiden och livet gick kanske lite hårt till här och han ville freda sin omgivning och då köpte han det här kaféet. Han skickade sin hushållerska till Bretagne där hon skaffade såna här accessoarer till de här servitrisernas kläder, förkel och spetsar och också liksom tyg till gardiner. Det var blåvita rutiga gardiner som också finns här, ungefär samma blå nyans, men där fanns franska liljor också i de gardinerna. Sånt tyg har Nixon inte lyckats skaffa, fast han skulle säkert ha gjort det om han hade kunnat. Och sen också såna prydnadsföremål, till exempel såna där porslinstallrikar till veckar. Och sen när man började, antagligen hade Mannerheim inte tittat så nära på de där tallrikar eftersom de där motiver föreställde fransk revolution.
Nej, precis. Jag hörde Nixon Knichter, du som innehar Fyra vindarnas hus nu. Hur mycket grejer från Mannerheims tid finns det här? Finns det någonting?
Det finns någonting, ja. Det finns en par tavlor jag har fått av fru Peltonen tillbaka, den tavlan som har varit här ursprungligen. Och en stor del av stolarna inomhus är original. Borden har jag låtit tillverka enligt de gamla måttena och som Marketta sa så alla bordukar och gardiner är samma ruta, samma färg, men den broderade lilla franska liljan i en av rutorna så den saknas för sånt tyg hittar jag inte. Glasskivorna på borden precis som Mannerheim hade. Och sen porslinen är ny, det är en egen design med den lilla blåa randen. Den heter faktiskt Neljan tuulen tupa serien, men Mannerheims den här ryska revolutions, så den var ännu till en fajans, så den var inte så hemskt stark. Och den har vi inte skaffat, men
man får ju faktiskt förnya sig.
Stilen håller. Att vi har nog försökt hela färgläggningen allt, så har vi målat om och skrapat de här stolporna. De var ju alla målade och så, men att de är tillbaka i sin originalfärg.
Hör du, det är ju ett trumfkort det här med att det just var Mannerheim som fanns här. Visserligen under ganska kort tid, men i alla fall att det har den här prägeln. Hur viktigt är det, tycker du, eller är det just därför som du gärna tog över Fyra vindarnas hus?
No, det är inte en enda orsak, för kanske den viktigaste orsaken för mig är att jag har bott min ungdom riktigt några hundra meter härifrån bara och förstås ända sen liten klepp så var det här att jag har alltid haft mycket känslor för Fyra vindarna och sen det att jag ville sätta hit energi och få det och se ut så nära som möjligt den tiden som det var under Mannerheimstiden. Dock har jag ju inte själv då varit här, inte. Men ändå, man ville få det så nära som möjligt tillbaka till den tiden.
Gästerna kanske inte dansar på borden så mycket mer här på de fyra vindarnas hus, förutom eventuellt
no comments
av krögaren här. Vem är det som hittar hit idag?
Det är nog alltså själva sommarsäsongen sen efter midsommaren ända fram till skolstarten, så det är nog allt, alla åldrar, utländska turister, det är mycket, mycket brokigt. Men utanför säsongen så är det ju främst kanske små grupper, företag och sen ganska mycket nog seniorer.
Vad är det mest kända ni serverar här nu för tiden? Är det fortfarande jordgubbsbakelse?
Jordgubbskakan, men den härstammar ju inte ända från egentligen Mannerheimstiden, fast den har blivit lite så döpt av kunderna här. Den kommer ju från en av de tidigare krögarna. Men nu är marskinssupen, jag blandar den själv här, nu är den kanske den mest äkta. Och sen då när vi gör förstås Forsmack och Tallholmslaxen och såna här grejer.
Det gillar folk att prova på.
Jo.
Hur många gillar Forsmack? Jag måste fråga.
Det är inte så mycket mer. Därför har vi den ständigt på listan, utan vi gör den ibland. Första åren hade vi den hela tiden. Men det är nog alltså en skrämmande sak för dagens, kanske behöver säga ungdomen, men nya generationerna, är det att när man hör att det är sill med där, så det är liksom en som skrämmer ganska många.
Jasså. Dit har vi gått. Hör du, Marketta Wall, ännu några ord här om det som vi ser ut genom fönstret här, nämligen till Stora Tallholmen som då ligger alldeles invid, och Stormhälla som nu för tiden är i privat ägo och har rustats upp för att ta emot grupper och firmor och företag och så vidare som kommer hit. Där bodde Mannerheim och hade sin mysiga sommarstuga.
Ja, han faktiskt hyrde den där holmen först 1923, och betalade bara en mark per år till Hangöstad. Hangöstad var så överlycklig när man fick den här vita generalen till sin sommargäst. Och sen 1926 så fick han köpa den här holmen. Man var tvungen att göra det här beslutet inom inrikesministeriet, eftersom i den där grundbrevet för Hangöstad så stod det att alla stränder och alla nära holmar, de fick inte vara i privat ägo. Och det är vi ju förstås glada i Hangö, eftersom alla våra stränder, så gott som alla, är fria till vem som helst och nära holmar. Men Mannerheim var ett undantag. Han fick köpa den där holmen. Och där fanns redan hus som arkitekt Jarl Eklund hade ritat. Han har ritat till exempel engelska ambassaden i Badhusparken, alltså i Brunnsparken i Helsingfors. Så Mannerheim fick köpa den där holmen. Där fanns små hus och det här huset som han senare gav namnet Villa Stormhälla, han utvidgade de här husen och det äldre huset som man har trott att det var Mannerheims villa, det var liksom tjänstefolket. Att nu har man byggt den här nya villan på det samma ställe som Mannerheim hade det här Villa Stormhälla. Och han gjorde mycket för både den här Stora Tallholmen och den här Lilla Tallholmen. De var faktiskt holmar tidigare. Men han förenade dem med fastlandet och drog både också vatten till Stora Tallholmen och till det här kaféet. Och han förskönade den där Stora Tallholmen, gjorde det blev som en japansk trädgård med såna växter som annars växer här. Han fick ta ljung från stadens skogar Och han bemödar sig faktiskt för det här, för sina ägodelar här i Hangö. Och det där Villa Stormhälla var, det finns också mycket bilder av det, inredningar. Också här i kaféet, Nixu har lagat en sån där mannerhemhörna här. Här finns bilder både utav Villa Stormhälla och sen utav det här kaféet från mannerhems tid. Och han hade ju gjort där i början av 1900-talet en lång ritt till Kinas gräns. Och där, från den resan köpte han mycket souvenir och de dekorerade han sin villa. Han köpte silkestapeter från Frankrike och hade såna här blommiga eller såna möbler klädda med blommig kretong som var populära den tiden. Så det var riktigt mysigt där i hans sommarvilla. Och han hade ju den här sitt hus i Brunnsparken i Helsingfors som är idag Mannerheimmuseet. Men där han hade ordnat middagar och hade sitt sociala liv mycket anknöt till det huset. Men också här i Hangö. Han ordnade fina middagar här i Hangö. Och hans släktingar besökte det här Stormhälla, också hans båda döttrar som fanns från hans äktenskap. Så de besökte också det här Hangö. Och Mannerheim brukade ju alltid själv planera menyn för middagar och den där dykningen var alltid vit. Att det var vita blommor och vita dykar. Och. Mm. Så det finns berättelser nog och historier om den här tiden här i Villa Stormhälla. Men att det huset blev bombarderat sen av ryssar då under vinterkriget.
Öppning ska det antagligen nu bli då inom några veckor här på Fyra Vindarnas hus. Nix och Nichter, du sa att magasinet, den andra matrestaurangen som du har i Hangö, där är lite osäkert nu med en öppning, va?
Nu är det ju allt osäkert, när ingen vet hurdana begränsningar det är. Nu är det talas om att vi ska få ha öppet fast bara till klockan 18 och hur man ska sitta, hur man ska kontrollera, vad ska vi ha för poliser och räkna hur många människor går in och ut och så. Alla de här bestämmelserna, de har mycket att göra med det.
Så det som du sysslar med nu, till exempel den här fredagen när vi träffas, det är helt enkelt att fortsätta med takeaway-portionerna nu inför morsdag?
Det är morsdags takeaway som jag nu går och packar och lagar färdigt för avhämtning imorgon.
Finns det någon business i takeaway-portioner överhuvudtaget? Har jag funderat?
Nå, ska vi säga att vi överlever och det som är kanske allra viktigaste är att man har inte hamnat och permittera någon, tvärtom vi har kunnat ta någon mera på jobb och vi har nu åtminstone någonting att göra. För man kan inte bara sitta hemma.
Hörni, stort tack för att ni mötte upp här vid Fyra Vindarnas hus idag. Tack ska ni ha.
Tack.